Det går inte helt och hållet släppa USA-valet.
Nej.
Hur, ja. Och som sagt, ett sådant Zoom-möte ska vi också ha här på tisdag, så då kan vi få prata mycket om det då. Men en som förefaller kunna få bo kvar i USA, det är Bruce Springsteen, för han hade ju sagt att han skulle flytta från USA om Trump vann.
Ja.
Och nu verkar det ju som att Biden ändå kommer att vinna. Och därför ska vi lyssna på Bruce Springsteen och hans Born in the USA.
Det finns många jag tycker om synd om i USA just nu. Men det är en annan sak. Vi ska inte prata så mycket om det, men man blir ju lite arg och förbannad då och då när man tittar på TV. Så därför går jag därifrån och sätter mig med en god bok istället.
Det kan vara nog så bra det, ja. Men som sagt, vi släpper USA-valet.
Ja,
vi får det ändå.
Mm.
Om inte annat så ska vi ändå göra den lilla påminnelsen att vi i partiet här i Partille kommer ha en Zoom-sändning den 10 september rörande USA-valet.
Mm.
Men det ska jag återkomma i slutet av programmet.
Ja.
Ja, vi har ett val den 19 september 2021. Och det börjar alltså bli dags att planera inför det. Och det är alltså kyrkovalet. Och det är ju, säger man många gånger, det glömda valet och så. Men vi vill gärna puffa på det och att det börjar bli dags att tänka på det. Och därför har vi bjudit in Marlene Segersson som är aktiv inom kyrkan här i Partille. Du kan väl presentera dig vad du gör i det sammanhanget.
Ja, det ska jag göra. Då är jag, suttit med i kyrkorådet tror jag, minst 4 mandatperioder kanske. Men de senaste 2 mandatperioderna när vi har gjort ett bra val, Socialdemokraterna, så är jag ordförande i kyrkofullmäktige.
Mm.
Och vi har ju till och med ordförandeposten i kyrkorådet med Ron Olsson.
Mm.
Det där, så det är vi glada för, att vi kan ha det inflytandet. Och just då med socialdemokratisk politik, Bertil och annat. Och just nu så är jag, ska vi se, det blir jag väl i våras, utsett tillsammans med Ron Olsson att vara valledare då. För kyrkovalet 2021 som vi ska gå nu 19 september som Eva sa.
Och varför, en annan sak, i sådana här sammanhang så säger man inte partier utan man säger nomineringsgruppen, va? Men vi
är parti.
Vi är parti, men det formellt, är det formellt att man säger nomineringsgrupper eller? För det är inte så många partier som ställer upp som parti längre, va?
De andra säger nomineringsgrupp, vi säger parti. Men kanske allmänna ordalag att man säger det. I Partille ser vi ju 2 partier, så finns det ju vi och SD. De har 1 mandat just nu i fullmäktige. De hade 2 faktiskt, men det var ju en som avled under mandatperioden här och de hade ingen annan som hade fått in dem. Så att det är ju parti. Sen finns det ju, vet att Miljöpartiet kandiderar, de finns i stiftet. Det finns, ska vi säga,
Centerpartiet,
ja, tack för det. Och jag tror det är de som är partier, ja.
Här i Partille då är Socialdemokraterna då, och så finns det några andra nomineringsgrupper.
Jajamensan, det finns Levande kyrka och det finns Kyrkans aktiva vänner, kallas för KAV. Det är 2 nomineringsgrupper som slog sig ihop förra valrörelsen. Det var det, ska vi se, Kyrkans vänner och Aktiv kyrka. Och de i sin tur hade tidigare slagits sönder egentligen från den här Levande kyrka och Aktiv. De hette väl Aktiv kyrka från början, men då ägde Sävedalsdelen det namnet, så de fick behålla det. Och den andra delen här i Partille typ Öjersjö tog Levande kyrka. Men i alla fall, då slog de ihop sig då, för tänkte de skulle bli en större grupp och göra ett bättre val. Det gjorde de inte. Det blev inte som de hade tänkt. Så de har samma som vi. De har 8 mandat i fullmäktige.
Vilken av Levande
kyrka? Kyrkans aktiva vänner då, KAV. De har 8 och Socialdemokraterna har 8. Även om vi tog mer procent så att vi låg lite över. Det blir inte fler mandat för det. Och då har de 7 Levande kyrka. Om jag räknat rätt. Och så hade då SD 2, fast nu igen. Så 25 totalt. I kyrkofullmäktige är det just nu 24.
Ja.
Det finns ingen. Den är vakant.
Och vad är det, varför ska man varför ställer vi socialdemokrater upp i kyrkovalet?
Ja.
Eller ställer ni upp? För jag får ju inte rösta, för jag är inte med i kyrkan.
Nej, det var det inte. Då får man inte rösta, då får man inte ställa upp heller. Ju, så du kom in på, då måste man ju vara tillhöra
kyrkan,
kyrkan för att kunna vara både valbar och kunna rösta i valet. Nej, vi ställer upp mycket för att få in vår politik även i kyrkan. Mm. Vi har ju mycket mer en annan syn än de andra, jag kan inte säga alla, de flesta nomineringsgrupper, det är ju att vi vill ha en folkkyrka och inte en elitkyrka. Mm. En folkkyrka, det får inte en elitkyrka som ska tillhöra någon speciell, om man är rätt religiös eller någonting sånt där, det kan finnas sådana, ska jag inte säga till alla som är det. Det är också den här synen på kvinnor, samkönade äktenskap och HBTQ-frågorna där vi skiljer oss mycket från de andra.
Är kvinnoprästfrågan fortfarande någonting som diskuteras?
Inte i Partille, men i övriga landet. Mm. Och ja, det finns fortfarande jättemotståndare. Även om man nu ska väljas eller få en tjänst som präst eller kyrkoherde, så måste man ju tala om att man inte... De frågorna får man, för jag har själv suttit i utfrågningen då när vi har haft kyrkoherde och så. Så är det nog ingenting de kan säga. Fast jag tror inte här i Partille är det inte så. Det har säkert varit, men det är lite mer modernt. Ja. Och, ja, men upp igenom. Vid kusten och in i landet. Och,
där hänger det kvar, ja.
Ja, det gör det, för tyvärr. Så att vi behövs.
Men lite. För att komma vidare här lite grann, just Socialdemokraterna, är det... Blir det några större diskussioner som så här, i kyrkofullmäktige eller i kyrkoråd där man märker att det är socialdemokrater i förhållande till de här andra nomineringsgrupperna?
Mm. Det kan man verkligen märka, vilken betydelse som det är. Alltså kyrkorådet har ju hand om det mesta och till och med man är inte van vid det, ska en tjänst återbesättas eller inte, och det är det högre upp, det är det vi som tillsätter den, annars så är det ju kyrkoheden och annars som har mandat, och är det församlingspress så är det församlingsråden som tillsätter, och en församlingsherde heter det. Men visst har vi det, där tycker jag man kan märka synen på vilken typ av tjänst man behöver eller ska den, det är ju så att man tittar ju alltid på. Vi har ju en översyn också nu om alla tjänster behövs och sådär, det gör man ju för ekonomins skull. Men jag tycker att det märker man mycket, och inte så mycket denna mandatperioden, men tidigare kunde vara, var det väldigt mycket just det här, får de präster om man viger samkönade, det måste ju församlingen eller pastoratet tillhandahålla att de viger. Det måste de, men där hörde man mycket. Nästan en som bröt ihop för att det finns, för det måste ju finnas. Det var ingenting som vi tog beslut om, men man kan höra diskussionerna att nu har de beslutat om det, och då hade det väl kanske kommit på kyrkomötet. Och, vad ska jag säga annars? I budgetarbetet, vad det satsas på, men så småningom kommer man ju...
Men ni kom överens om budgeten? Ja. Utan att,
Ja, budgeten var väl igenom, och eftersom kyrkorådet också tog det. Mm. Där stöts och blöts och sånt där. Men de två sista perioderna har det varit inte varit någon diskussion. Annars kan det vara petning i detaljer och kanske inte direkt som.
Det jag tänkte fråga som jag tycker är väldigt viktigt är det. Kan en präst neka samkönade, alltså viga samkönade? Kan en präst neka?
Han...
Eller hon.
Ja. Inte, alltså, de kan ju säga, ungefär så ska jag tvättstugan en dag och jag kan inte via. Man måste se till att det finns i pastoraten, att någon viger. Så det, vi har ju präster som viger. Mm. Så det är det. Så att de låter väl det gå över. Liksom att säga, ja men då har vi här som kan viga. Så att egentligen kan de ju det. Men inte så att säga, nej jag viger inte. Men jag vet att det har... förekommit, och det var också uppe i landet vid kusten. Då fanns det ju en präst som vägrade att både döpa barnet och att viga det här paret, för båda hade varit gifta innan. Och han går, alltså jag vet inte om han blev avkragad som det heter sen. Jag tror nästan det blev så. Han vägrade i alla fall att de fick inte gifta om sig, att det liksom viga om, för de var gifta innan, och där, framförallt inte döpa ett barn som var barn till frånskilda föräldrar. Detta är bara några år sedan alltså.
Mm. Det finns
en fruktansvärt konstigt. Ja. Ja. Mm. Men ingen sånt har nått mina öron här, Partille i alla fall. Så jag får hoppas att det inte är det. Nej. Detta var en liten kustby, eller ja, typ upp genom Bohuslän. Mm.
Ja, men så det är viktigt att vi ska ha socialdemokrater också i kyrkan för att driva den verksamheten som är en folkkyrka. Du, idag hade jag och Gunnar bestämt oss för att vi brukar ju ut och resa en hel del och vara nere i Spanien bland annat vid den här tiden. Nu kan vi ju inte det, så då ska vi spela musik som vi tycker om och som vi har köpt när vi varit på våra olika resor. Men så vet jag ju att du gillar att åka till Japan och vart i Japan.
Fyra gånger.
Men vi hade ingen japansk skiva, men vi har den där svenska killen som heter Yohio.
Ja.
Så vi ska låta honom sjunga nu Beginning of the End.
Ja, var The Beginning of the End.
Ja, just det.
Absolut.
Och den var lite, men det fanns lite japansk inspiration i det, eller vad säger du?
Ja, men det tycker jag. Han har tagit till sig det.
Ja, men det låter gott. Ja, du, Marlene Segersson sitter vi tillsammans med här nu och pratar om kommande kyrkoval som är den 19 september. Och i kyrkan, jag sa ju att jag får ju inte rösta för jag är ju inte med i kyrkan. Varför? Det behöver vi inte prata om. Men däremot så måste jag ju betala en viss avgift också som går som kyrkan förvaltar. I det som kallas begravningsavgift, va? Mm. Kan du bara lite kort för oss då förklara vad är det som skiljer? Eller vad är det ni gör för de begravningsavgiftspengarna som vi betalar in? Och hur jobbar ni med de bitarna? För det, ni ska ju förvalta någonting som...
Det vet jag.
Ja. Ja, det vet Gunnar, så där du behöver fråga nästan. Kyrkoavgifter säger så här, det kallas ju kyrkoskatt tidigare. Mm. Avgifter betalar ju när man är medlem i kyrkan. Och det går ju till kyrkans fastigheter och präster och hela kyrkans verksamhet, allting säger sig själv. Begravning, det har ju alla rätt att bli begravda, det har ju inte med kyrkan att göra. Och då betalar alla i Sverige, oavsett om man är med i något samfund eller något annat, religiöst eller någonting, muslimer och buddhister eller vad det kan vara för någonting. Man betalar en kyrkoavgift. En begravningsavgift, förlåt. Ja. Jag sa kyrka, begravningsavgift. För Partille så har vi lagt in att den ska vara 17 miljoner, vet jag nu, i budgeten som nyligen har tagit den. Och den tar man i budgeten, den ligger för sig då, begravningsavgiften. Sen går det till kammarkollegor som man äskar om de här. De kommer ju tillbaka sedan till oss. För den får man ju, man får begravas. Det är ju gravplats, det är ju kremering, det är väl transport och lite smått och gott i samband med begravning. Kan vi stämma, Gunnel?
Inte alla transporter.
Nej, men ganska mycket i alla fall.
Ja, just det. Och så är det att man kan ha kapell.
Ja.
Och vaktmästare.
Ja, kapell och vaktmästare och det här. Och en gravplats tror jag är 25 år. Och det är väl kremeringen också?
Det ingår kremeringsavgiften där också.
Ja, då har jag läst på rätt. För jag har läst på ganska mycket innan budgeten nu för just begravningsavgiften. Att det är kremering och allting. Och sen är det då, ja det finns mer också. Men så är det då skötsel av kyrkogårdens allmänna platser. Alltså allmänna ytor. Mm. Inte den enskilde som man har gravrätt till. För den ansvarar man ju själv hur den ska vara. Eller också köper man ju tjänsten om. Serviceverksamheten som de har i kyrkan. Mm. Och det är ju ingenting som man behöver ha i kyrkan. Eller också kan man väl kanske starta en egen verksamhet. Vad vill jag? Man kan ju sköta det som man vill. Mm. Men det är allmänna ytor och de ska ju sköta. Så där kan man ju ha synpunkter naturligtvis. Mm. Men det är väl lite kort vad som ingår i begravningsavgiften. Och helt skilt från kyrkoavgiften. Och inte med att göra om man är medlem i kyrkan eller inte. För det finns så, oj, nej men nu ska jag gå ur kyrkan. För det här är, det har ju inte med det att göra. Mm. Nej, kan man ju göra det då.
Det här med kyrkoskatt och sånt, är den likadan över hela Sverige nu? Eller?
Nej, begravningsavgiften är precis lika.
Begravningsavgiften är lika.
Så det var bra du sa det. Ja. Och den alltså den har ju kyrkorna då, vi har hand om den, administrerar. Mm. Förutom i två kommuner, Stockholm och Tranås, för där är det kommunen. Mm. Det behöver inte vara kyrkan. Nej. Och det har varit så sedan 1800-talet. Mm. Frågar mig inte varför, men Och det kan mycket väl bli så att man partil att det skulle vara kommunen. Någonting. Men begravningsavgiften är exakt likadan och det blev den, jag tror, 3 år sedan.
Ja, ganska nyligen.
Ganska nyligen, ja.
Men kyrkoavgiften då, ja.
Mm.
Ja. Som ni betalar som är med i kyrkan.
Ja.
Den kan variera mellan olika kyrkor eller olika församlingar.
Mm. Och den beslutar ju varje fullmäktige om då.
Mm.
Eller varje pastorats fullmäktige.
Mm.
Så den tog vi nu. 1,01 tror jag den var på nu. Mm. Samma som tidigare.
Mm. Och det är alltså skillnad. Då, med de pengarna sköter man kyrkan och dess verksamhet. Kyrkoavgiften, då sköter man begravningsplatsen.
Begravningsavgiften menar du?
Mm. Ja, begravningsavgiften.
Jag blandar också eller vem säger orden.
Ja.
Exakt
sen,
så är det.
Sen är det viktigt också, många tror att man får vara i kyrkan. Men det får man inte, det är kapellen som man får ha.
Bara
begravningen när man inte är medlem i kyrkan.
För att kyrkan är ju, då är du kristnat på ett annat sätt.
Mm.
Så att där får man inte ha en borgerlig begravning utan det är kapellen eller något annanstans.
Mm.
Det har jag haft.
Vi har ju det gick ju bra för oss här i Partille.
Mm.
Ja, på tal om det är bara en församling eller vad heter det nu mera?
Ett pastorat.
Ja.
Men tre församlingar. Mm.
Det är Partille, Jonsered.
Ja.
Sävedalen
och så är det Furulund och Öjersjö. Den heter nog Furulunds församling heter den. Men
det är en särskild församling där.
Så det heter Partille församling, Furulund och Sävedalen. Men det är ju som du säger Partille Jonsred.
Mm. Mm. Och då gick det ju bra för oss i kyrkovalet sist.
Ja, verkliga framsteg.
Ja, och det ska väl hoppas att det går bra nu också. Men det kommer vi jobba lite grann nu i partiet med de här frågorna och fixa lister och sånt.
Jajamän.
Om någon sitter och lyssnar här nu och gärna vill vara med i partiet då naturligtvis.
Mm.
Men också vill jag ställa upp på och vara med på listan. Så går det bra att höra av sig.
Oh, ja, vi är glada och behöver folk så att det verkligen syns på listorna. Att Socialdemokraterna är ett starkt parti och att vi kandiderar till kyrkan.
Mm.
Och helst ha fler, det är ju gott att ta 8 mandat, men helst skulle vi ha 10 och mer så att man får ännu mer att säga till om och verkligen kan ha majoritet. Alltså det är jätteviktigt. Och gärna yngre personer som man kan. Vi är ju några äldre och vi är ju ganska insatta i kyrkans arbete. Nu tänker jag också, vi har ju fler, jag och Arne Olsson. Så var ni ju valledare tillsammans med mig.
Mm.
Också, så vi är ju många andra som är, och många har sagt att de gärna, om partiet så vill, kandiderar igen, nu får vi se.
Mm.
Men att vi har lite tillväxt också så man kan också hjälpa in i den här. Det är ju en liten annorlunda värld att vara i.
Mm. Och det är viktigt att man liksom,
och
att får
intresse,
lära sig utav de som är lite mer erfarna.
Och veta vad det är det vi sysslar med här och är det kyrkofullmäktige. Ja, det är som är fullmäktige och kyrkorådet som är.
Och vi vill ju helst att de ska vara medlemmar. Men är det formellt nödvändigt att vara medlem i partiet för att stå på listan?
Ja.
Det är det.
Ja.
Jag hade för mig att vi hade släppt på det, men det hade vi inte, nej.
Inte som jag känner till.
Nej, nej.
Du
det,
kanske har någon annan
inspår. Nej, ja, det kanske var de diskussionerna inför förra valet. Det har jag för mig någonstans.
Men, du kan ha rätt i det.
Ja, men vi ska ha...
Om det är så naturligt, kan jag ändra mig.
Men är det någon som är intresserad och just av kyrkofrågor och sånt? Och där, jag menar, kyrkofrågor är ju inte bara det här religiösa. På så här,
nej, det är inte,
utan
det
finns ju något diakoniverksamhet och mycket annat också.
Oh.
Vad är det mera man sysslar med i kyrkan egentligen?
Och så den internationella verksamheten.
Mm.
Där är det många som vi sa, för jag tittade på det vi gick till val på förra gången. Och då pratar mycket om de här mörka krafterna utan internationella, typ ST och annat, men skrev lite så.
Mm.
Och de menar ju på fullt allvar, och det här finns ju också i kyrkomötet, och så här, att man ska hjälpa folk som är utsatta, och det är ju de kristna vi ska hjälpa.
Mm.
Men där går vi och talar om att vi ska hjälpa, men vi ska ju hjälpa för att vi är kristna. Det är ju alla som ska hjälpa. Men de går in på och säger att Vi hjälper de som är kristna, ska veta det här. Annars får du ingen hjälp.
Men då vänder man sig till en liten grupp.
En liten grupp, Och att det här, vilka är det?
Ja, så det är ju viktigt.
Jag har inte hört till vårt kyrkoråd, men jag har hört andra kollegor som har sagt att sånt har diskuterats i deras kyrkor. Men det har inte gjort Partille. För att det är också väldigt viktigt. Det finns det och diakonin som du, som är fantastiskt.
Och ni har väl sådana här barngrupper också? Ja. Mycket, och sedan har ni väl också det här med de som har mist någon, ni har ett samtal efteråt.
Anhöriggrupp för...
Som oerhört viktigt, som jag vet många har tyckt varit oerhört bra. Jag vet också.
Väldigt så det är lite uppskattat mer. Och kunnigt folk som är, precis, det är mycket diakoner och...
Så det är inte bara kyrkan, utan det är så mycket.
Nej, det finns så mycket runt om.
Och det är viktigt att Socialdemokraterna finns där, för att då blir det en balans i det hela. Vi har ju en helt annan uppfattning om just det här med jämställdhet och äktenskap, samkönade och sådant.
Helt annan inställning. Det finns säkert variationer här också, men det här går vi ju till val på. Det är ju den politiken, för jag säger politik i kyrkan som vi driver, för vi är politiker. Det märker man också på oss i Socialdemokraterna, att vi är mycket mer vana föreningsmänniskor och samhället som vi är. Nu det finns det ju andra nomineringsgrupper, de som är politiker också i något parti. De också blandar sig, men man märker på kunnighet faktiskt, vi ska stå oss för bröstet lite grann.
Men de andra partierna, de är inte särskilt väl representerade i de andra nomineringsgrupperna, utan det är vi som är... Det är vi som är partiaktiva, eller finns det, hur är det?
I de andra grupperna?
Ja, för förut fanns det ju det här med kyrkans vänner och sånt. Det var ju den borgerliga gruppen som jobbar ihop då, va? Men så ser det inte ut riktigt idag då, eller?
De är i de här som heter kyrkans aktiva vänner nu då, KAV. Där är väl samma, där är moderater och liberaler. Och det finns väl några som är partilösa också som är där. Det finns några enstaka också, men det är... men det är de. De är de flesta. De är, och de andra, levande kyrka, KD, en del är ju aktiva där på någonting. En del kanske är medlemmar, men inte aktiva partiet. Som är, men ungefär så ser det ut.
Och levande kyrka, de är lite mer kristna än de andra, eller?
Tycker de, ja. Nej då, de är bra. Nej, de är bra människor, trevliga.
Ja.
Inte så, men de har ju ett annat sätt.
Nej, men de är lite... Ja. Man kan... Ja, vi ska inte gå in på det.
Nej, det gör vi inte.
Vad som är viktigt ändå som avslutning här, det är att vi gärna vill att ni blir aktiva på det här sättet. Och då har ni en chans att få lyssna till våran högste ledare inom kyrkan, Jesper Eneroth.
Ja.
För det, så är det, va?
Gruppledare för kyrkomötet, S-gruppen kyrkomötet. Ja.
Och han är så att säga våran...
Ja, han är högsta.
Och sitter med på det sättet i partiets verksamma utskott och lite grann sånt. Jesper Eneroth, han har varit här i Partille A-radio flera gånger.
Ja, det är fantastiskt.
Han är en duktig kille. Och han ska vara med på ett möte som vi arrangerar den 18 november klockan 18.00 på ett sånt här digitalt möte, videokonferens, med videokonferensverktyget Zoom. Och det lovade Marlene att hon ska se till att den länken kommer att finnas på vår hemsida.
Jajamensan.
Du har lite uppgifter att sköta sånt också.
Ja, jag ska se till att det gör. Jag ska inte just lägga ut det, men jag ser till att det läggs ut.
Ja, att det kommer så att man lätt kan hitta det för dem som kanske sitter och lyssnar och vill höra Jesper Eneroth. Och blir man då inspirerad, så hör man gärna av sig till dig, Marlene.
Så gärna.
Att, och till vårt parti. Att jag vill gärna vara med och jobba i partiet och med kyrkofrågorna. Så är man välkommen. Och det ser vi fram emot.
Vi vill gärna ha.
Och vi kan även använda alla som kommer till andra verksamheter också. Så men nu handlar det om kyrkofrågan.
Ja.
Och då hoppas vi att den 19 september, och enligt den sidan jag har uppe här nu, spartille.se, som är vår hemsida, så är det 316 dagar kvar. Och vi ska så småningom ordna med en lista så vi vet vilka som ska vara med där.
Ja, den kommer tas på vårt arbetarkommunens årsmöte då
i mars månad.
Någon gång, jag vet ingen datum, men mitten någon gång.
Och därefter så börjar ju arbetet.
Ja, att då ska listorna in.
Och då ber vi att tacka dig, Marlene, för att du kommer hit, och vi kommer säkert att när listan är tagen och lite grann och sånt där, så kommer vi säkert att ha här fram på vårkanten lite ytterligare.
Ja, det hoppas jag.
Med er som då står på listan, hur vi ska jobba med de här frågorna.
Jag tänkte jag skulle säga någonting till Marlene då. Jag har en bok som heter Barn skriver till Palme.
Ja,
Mamma säger att du är mäktigast i hela landet. Har hon inte glömt Gud då, Mattias? Det var gulligt. Det är ljuvligt, tycker jag. Får du ta med dig?
Det passade väldigt bra. Och som sagt, vi har tagit ut musik utifrån våra resor vi har gjort. Och en resa vi gjorde för många herrans år sedan, det var till
Nya Zeeland.
Och därför ska vi ha en låt som anknytning dit.
Ja. Den heter Hoki Hoki Tony Mai, och det är Kiriti Kanava som sjunger. Varsågoda. Ja, det var en sång på maoriska, kanske det heter.
Ja,
jag vet inte. Maorispråket.
Maorispråket,
ja. Och Kiriti Kanava är ju maor.
Hon är maori.
Ja, precis.
Hon är också stor operasångerska.
Oh, ja, hon är jätteduktig. Hon är världsberömd. Och som sagt var, det var ifrån Nya Zeeland när vi var där, och vi var på där de hade uppträdande med maor och dansade, och det var jätteroligt. Det var fantastiskt, och när de blev riktigt, de skulle visa sin styrka, så räckte de ut tungan och så skakade de på huvudet, och då skulle alla bli rädda, så de sprang.
Och de har ju jobbat med tatueringar som i många herrans år. Och jag läste i tidningen nu att Socialdemokraterna har ju gjort ett fantastiskt val i Nya Zeeland.
Ja.
Och dess nya utrikesminister, hon, är maori. Och hon har också tatuerat sig på hakan. Så hon verkligen kommer att sticka ut i de diplomatiska sfärerna så småningom. Mm. Och som är fantastiskt, det är ju att de har kunnat etablera sig där. Och det förstod vi ju när vi var där, i förhållande till hur det var i Australien. Där aboriginerna inte alls har samma möjligheter.
Nej. Det
och vi var ju i parlamentet i Nya Zeeland.
Ja, det var vi.
Det var faktiskt ganska intressant.
Det var det.
Och just den gången hade de en debatt om marken och möjligheterna för maorier att få behålla sin mark. Ungefärligen som vi ibland pratar om samerna och deras mark uppe i Norrland.
Det påminner väldigt mycket om det.
Ja, det är ungefärligen samma sak. Va? Så att vad man blir åksjuk nu. Ja. Och så kan man bara åka till och från Olsfors och vår sommarstuga. Och plocka möss. Det är det enda roliga vi har nu, plocka möss uppe på landet.
Ja? Förutom att Evert hade väldigt roligt när en musfälla slog till min finger. Så jag har haft så ont och stort sår har jag. Och då sa han, så går det för möss, sa han då. Tycker jag var elakt sagt.
Ja, stoppas. Så man kan ju förstå att de inte klarar sig.
Nej, precis. Man kan förstå att nacken bryts på dem. Ja.
Och det är alltså det är ett musår i år.
Vi har
studerat detta väldigt mycket nu det senaste.
Tycker det är, tack vare, vad är det, ekollon?
Det var mycket ekollon förra året och då har de kunnat leva vidare.
Ja, och då har det blivit mycket såna här, vad heter de?
Ugglor också.
På grund av att de har mycket mat.
Ja.
Och då lägger de fler kullar.
Det är synd att vi inte har en massa ugglor uppe hos oss.
Ja, det är synd också.
De kunde gott vara där.
Det kunde gott vara där.
Det var trevligare.
Ja.
Men det livet just nu är lite... Ja, det är lite tråkigt, får vi väl säga, minst sagt.
Det är bara...
Men att vi får väl jobba på.
Ja, absolut.
Och se till att göra det så gott som möjligt.
Mm.
Och därför så... För att vi riktigt ska känna oss deprimerade, håller jag på att säga, eller längta, så ska vi nu lyssna på våra Teneriffegubbar.
Ja, den som flörtar med mig.
Ja, det var på Madeira det också.
Var det på Madeira, men de här flörtade också,
ja,
vet jag.
De flörtar med alla, för då får de mera betalt.
Ja, precis. Så är
det är på en liten bar i Puerto de la Cruz som de här gubbarna sitter och spelar. Och nu hoppas vi att den här skivan inte har blivit förstörd utan att den funkar. Och den, nu ska vi spela någonting som heter...
Popperi de Isas, eller det ska vara...
Ja, jag tror att det är någonting, jag tror att det är lite popperi helt enkelt.
Ja, popperi över, vad heter det? Kanariska
öarna.
Mm.
Vi får se vad det låter.
Ja.
Varsågoda och tänk på att så här kunde man egentligen sitta på kvällen och dricka ett stort glas öl och ha det gött och lyssna på de här gubbarna istället. Men nu är det som det är. Varsågoda.
Ja, det var Teneriffegubbarna som vi var och lyssnade på alltid när vi var nere på Teneriffa i Puerto de la Cruz. Därför att de var så duktiga och det var så trevligt. Och det var knökfullt jämnt, så det hade inte gått nu när det är pandemi. Det kan jag tala om för er. Men jag tänkte jag skulle läsa någonting och ställa över den frågan till den vår gäst som vi har nu. Beslutsamhet är den viktigaste egenskapen för en chef. Förr i tiden trodde jag att jag var obeslutsam, men numera är jag inte så säker på det. Kan det stämma, tro?
Ja, det är. Ja, det är. Klokt reflektion.
Ja, ja, absolut.
Och den som säger det är Torbjörn Karlsson som är vårt kommunalråd här i Partille för Socialdemokraterna. För ni lyssnar ju på A-radion, Socialdemokraternas veckomagasin, får vi säga.
Ja.
Tackar för det, att jag blivit inbjuden ner.
Du är välkommen, ja. Det ingår i uppdraget, håller jag på att säga.
Ja, men det känns så, det är så trevligt. Så.
Ja. Ja. Det är mycket som händer och sker just nu i dessa tider. Och vi hade ju hoppats och trott på att vi skulle kunna få en budgetdebatt som var med fullt med folk och sånt nu när i coronatider. Och vi till och med hade lite argumentering varför vi inte gjorde någonting i juni bara för vi skulle ha detta. Men hur blir det nu på fullmäktige? Kommer det bli ett sånt där litet gäng som...
Ja, alltså det...
Och att det är bara ni gruppledare som får prata, eller hur blir det?
Ja, det blir lite annorlunda, ännu mer annorlunda än så. Jag hoppas att i våras så hade vi i alla fall halv bemanning på plats. Och med de senaste veckans restriktioner och att vi inte egentligen ska ha några större möten och sammankomster så kommer vi att vid nästa tillfälle då, som är då den 17 november, så kommer vi att vara 26 bemannade utav då de här 51 för att vara beslutsmässiga, men alla kommer att vara på, alltså över digitalt. Ja. Så. Mm.
Så det kommer inte vara någon nere i fullmäktigesalen?
Inte mer än våra damer i presidiet.
Presidiet kommer sitta där?
Presidiet kommer sitta där.
Och sekreterare och sånt?
Just det. Och sen så kommer vi övriga få hålla oss på avstånd på våra egna länkar till mötet. Så.
Ja, och vi som är icke ledamöter av fullmäktige, hur kan vi vara med förutom att A-radion kan ju, eller inte A-radion men partenärradio kan ju sända som vanligt.
Exakt, de kommer att sända på radion, men vi kommer inte kunna ha någon folk på plats, eller det kommer givetvis inte heller vara något filmat.
Man kan inte gå in och se det på
det, alltså, den har jag inte hört faktiskt.
Webb-tv
jag
brukar vi ha
inte,
i vanliga fall.
För då blir det ju bara en stillbild, tänkte jag så här, på våra presidier, men det blir det inte. Men det blir ju bara en, så fall en kamera på dem. Men jag tror inte, jag har inte hört den faktiskt. Det är en bra fråga.
Den får du ta den med dig, för då är det ännu viktigare att säga att radion kan ju sända.
Ja, nej, men man kommer att dokumentera det och man kommer att ges möjlighet. Sen är det ju sagt numera också att det textas såklart. Det är ju det nya nu att alla våra fullmäktige möten ska ju också kunna läggas ut text.
I efterhand.
Ja. I efterhand, ja. Så att man kommer att kunna ha det i alla fall minst i 2 veckor efteråt med textad del. Så att, men den här gången blir väldigt speciell. Och jag menar, hade det inte varit för att vi faktiskt är nu den uppskjutna liksom, borgfreden från i våras fram till nu, att vi behöver detta, så hade man nog skjutit på det ytterligare den här gången. Men nu måste vi liksom ändå få ha en... Vi måste få ha en debatt om budgeten, och så får vi, det är alltid så här, lag efter läge, men man får försöka göra så gott vi kan för att minst få prata våra viktiga budgetfrågor.
Regionfullmäktige flyttade ju fram, de ställde ju in helt och hållet här 2 och 3 november.
Exakt, och det var på frågan om vi skulle gjort det också där, men merparten av alla partierna tyckte liksom att vi bör ändå ha en möjlighet till en budgetdebatt. Och den är ju viktig ur hur vi ska ha de närmaste åren såklart. Och den är också en viktig del för oss som är i opposition. Att få beskriva vår politik för Partille. Så att den känns ju som en... Det är väldigt angeläget att få igenom den. Eller få prata om den. Sen hoppas vi att vi får igenom den. Men det vet vi ju hur saker och ting fungerar. Men det, så är det. Vi måste ändå få prata för våran idé.
Jo, men det gäller ju också för oss som är väljare. Att alla får säga sitt så jag kan ta ställning till vad jag känner är bäst eller bättre. Eller vad det nu kan vara jag tänker. Ja. Så att det är väldigt viktigt att man har det här, att det kommer ut. Men vi står väl lite grann så här frågan, vad ska vi göra?
Ja, det är en bra fråga Gunnel. Liksom. Och vi behöver liksom alltid känna liksom att vi ändå liksom, vi jobbar med vår politik, gör vi liksom alla dagar i veckan och vi försöker ändå liksom hela tiden vara med och påverka även från våran oppositionsdel så i det här. Och då måste vi också kunna påpeka när vi inte är nöjda med det som bedrivs utav alliansen idag. Så att jag menar, här har vi ju en möjlighet som sagt var genom en budgetdebatt och visa på våra skillnader. Och det vill vi verkligen göra.
Kan du lite, ni har ju lämnat ett budgetförslag. Kan du bara lite kort före nästa skiva? Så efter skivan så kan vi penetrera lite mera. Men vad är det vi går fram med särskilt från Socialdemokraterna?
Ja, det är ju så här att även om vi i år har fått ett väldigt stort statsbidrag och vår regering har ändå satsat på kommunerna mesta delen någonsin för att kommunerna ska stärkas ekonomin, och inte bara för rådande pandemi under 2020 utan även för 2021 så finns det satsningar som vi inte har varit med om. Även fast de har kommit så anser vi att ramarna för våra nämnder, de är för låga. Vi har några nämnder, i synnerhet egentligen utbildningsförvaltningen, som har alldeles för låga ramar att röra sig med när det gäller att jobba med de viktiga frågorna i skolan, att jobba med psykisk ohälsa i synnerhet, att jobba med, så vi vill ju exempelvis att alla våra ungdomar som går i 7an, 8an, 9an ska kunna få fria busskort. Och det där är en rättvisereform, ser vi det verkligen, att och även föräldradel såklart, att vi ser att det är väl möjlighet att de som går i 7an, 8an, 9an kan ta sig till och från olika aktiviteter utan att föräldrar ska behöva stressa för att köra och hämta och lämna och sånt där. Och så det ser vi som en sån där jätteviktig del att vi skulle få till. Men även att bara att sköta den basala inom skolan. Vi har en förvaltning som har levt på marginalerna i många, många år nu. Och vi skulle behöva få upp den där till ett 30-tal miljoner till i den där nämnden. Så det är väl den största satsningen utav de 45 miljonerna som vi satsar totalt utöver liksom förvaltningen och alliansens budgetförslag. Så lägger vi 30 utav dem på utbildningsförvaltningen så.
Hur är det med socialnämnden?
Där kommer ungefär en 4 miljoner till, och där har vi då tänkt att, och det är mycket då för att de här som har olika bidrag eller olika stöd, att de, man ser tyvärr då i ska vi säga, av coronaeffekten, att det kanske finns fler där som kommer behövas. Och det ser vi att de också behöver liksom ett tillskott i sin del där. Och sen även givetvis vård- och omsorgsnämnden. Det är ju en nämnd som har jobbat väldigt, det måste man ändå säga, den nämnden har jobbat väldigt oerhört bra för att hitta sin nivå i sin verksamhet de senaste åren. Men även där så ser vi ett tillskott, och de har ju fått då riktade statsbidrag. Att man satsar på vårdsektorn, men vi har ju fått nästan 13 miljoner extra till kommunen som bara ska gå till vård och omsorg. Men där satsar vi ytterligare 5 miljoner för det behövs. Vi behöver bli fler personer. Vi behöver fler som jobbar inom vård och omsorg, som tar hand om våra äldre, sjuka och de som har särskilda behov inom LSS och så vidare. Så att där ser vi en stor möjlighet att få göra det med.
Det låter intressant, och vi ska ta och lyssna på lite fadosång nu, va?
Ja, som är så vacker, och som vissa säger, hur orkar ni lyssna på det? Men det är så underbart. Det heter Fado Portugis, och det är Alexandra Sousa som sjunger. Varsågoda. Ja, det var Alexandra Sousa som sjöng Fado Portugis. Och nu vet jag någon som har stängt av radio nästan eller skruvat ner den, och det är Märta Johansson. För hon gillar inte Fado på något sätt. Hon tycker det är hemskt och jag tycker det är ljuvligt. Därför att Fado är protestsånger.
Ja. Ja. Det var faktiskt också de prostituerade sångare en gång i tiden. Det lärde vi oss i Lissabon på Fado-museet, du och jag.
Ja,
det
gjorde vi.
Det finns mycket intressant att lära sig här i livet. Ja. Och en sådan det är att diskutera kommunens budget här i Partille. Och det, vi sa inte det, men när är budgetmötet?
Det är den 17 november.
17 november. Då får vi hoppas att radions lyssnare kan höra i alla fall.
Absolut.
Du sa att ni satsar lite mera än borgarna, och då kan man då undra, var får ni de pengarna ifrån?
Ja, det är ingenting som kommer någon annanstans ifrån och tilldelar oss, utan att det är ju så att det här måste vi hitta en ekonomi för, och för våran del så tycker vi ju att med den skattesats som vi har i Partille idag, som är, ja, det är ju ingen som blir glad egentligen att ha hög skattesats utan orsak, utan det är inget självändamål, men när vi ändå ligger idag i princip på Västsveriges absolut lägsta skattesats på 1996, och vi har Göteborg på 21,12 och allt vad vi nu har för någonting här som folk brukar jämföra med sådär, så inser vi ju liksom att dagens skattesats som vi har i Partille, den behöver justeras med ungefär 40 öre. Mm. Då får vi en möjlighet att göra den här säkerställningen utav välfärden och trygga den välfärden som vi vill ha i de olika sektorerna. Så att en 40-örig skattehöjning går vi till budgetdebatten med.
Trots att vi gör så kraftiga överskott som vi gör och har fått så mycket pengar ifrån staten som du sa, så behöver vi alltså höja skatten.
Ja, och det där är verkligen ett reptrick som många funderar på. Hur kan man som i år, vi beräknar ju att göra ett överskott någonstans sådär 75-80 miljoner i kommunens verksamhet i år, och vi gick med nästan lika mycket förra året, och ändå så sitter vi och säger att vi behöver höja det. Det beror ju på att vi inte kan skjuta över vinsten från ett år till ett annat in i verksamheten, tyvärr. Men det var som vi satt här och pratade om lite innan här, att det kanske regeringen och Magdalena och de kommer med lite andra redskap för kommunerna att kunna göra. För jag menar, det överskottet som vi får i år, det kommer ju liksom läggas in i verksamhetens totala redovisning, men vi kan inte hantera den in i nästkommande budgetår. Utan där måste man räkna på de förutsättningar man har då med statsbidrag eller skatten och de övriga delarna som vi får in i den 2 miljarden som vi har, 2,2 nästa miljarder som är.
Men det handlar ju också om just det du säger, statsbidrag och skattekraft och allting sånt där. Hur ser man på det i kommunen? Jag menar, statsbidragen verkar ju inte bli mindre i alla fall.
Nej, och man kan ju inte inteckna det man inte har fått beslut om. Och det är ju också en del i det här man pratar om, att man vet inte riktigt. För det är ju inte förrän i december som regeringen fattar beslut om de sista kommunala bidragen. Jag tror det är 15-16 december som man fattar beslut om kommunbidragen. Och det är först då man vet egentligen vad man... Men det som man vet, det är ju det man fattar beslut om och kan hantera. Så att det är ju lite märkligt ibland när man känner att oj, nu fick vi massa bra möjligheter till på slutet av året när vi redan tagit budgeten en tid innan. Och det kan kännas ännu mer märkligt när vi i kommunen börjar ta budget i juni, när regering och riksdag de fattar beslut i december om budgetförutsättningarna. Så det kan man ju också ha en annan diskussion om. Men vi kan inte föra över ett överskott på det. Däremot så kan vi ju säkra upp andra saker som kommunen kommer att ha möjligt. Vi har en massa anställda som behöver ha framtida tjänstepensioner, och vi behöver andra verksamheter som behöver se till så att de får det tillskottet för att inte gå med minus och sådant. Så att där hanterar man de här överskotten i kommunen som man då har.
Jag fattar ju inte. Jag tillhör de här som ställer de dumma frågorna.
Det får du gärna göra. Finns inga dumma frågor.
Men alltså, det här förstår inte jag. Om jag har pengar så behöver jag dem nästa år, alltså som privatperson. Mm. Då får ju jag ta ut de pengarna och föra över dem. Mm. Varför kan man inte göra det när det gäller vanlig enkel budget i en kommun?
En kommun? Nej, det är återigen de här lagarna och reglerna som bestämmer att vi kan inte ta över ett överskott till ett annat år när det gäller verksamheten. Utan den läggs in i den verksamheten och så ska man planera ut efter dem, precis som Evert sa inne. Vi får ju de olika delarna i form av en skatteprognos. Och den skatteprognosen vi fick i våras var ju väldigt dyster såklart, för det var ju mitt under den första vågen av pandemin som slog till där i maj där, och det var ju väldigt dystert. Och då hade vi till och med behövt att ta ut pengar ur våran resultatutjämningsfond. Den behöver man inte nyttja i dagsläget då, på grund av att man har ett högre möjligt skatteinflöde än vad man såg vid det tillfället. Så att alla de där bitarna hör ju ihop, och vi har ju ändå konstaterat att skattetrycket som vi ändå, eller skatteinflödet är inte så drabbat av corona för Partille som man skulle kunna tro det våras. Mm. Och det är skönt det för 2021. Mm. Nu gör ju SKR uträkningar så där, och de är väl utav, ska inte säga att utav hävd negativa, men de är väldigt restriktiva i alla fall. Mm. Mm. Med det här och säger att det kan bli ett lägre skatteinflöde under 2021-22 eller 22-23 förlåt. Mm. Och då ser man ju det som en att man behöver liksom ta lite höjd och inte kanske kliva upp högre än vad man behöver, och det tar vi också höjd med våran 40 öra, att vi kan se att den kommer vi behöva på sikt under de här närmaste åren framöver, utan att kanske behöva ta någon ny skattehöjning för 2022 eller för 2023, utan att kommer vi upp på nivåer där vi kan garantera vår välfärd, så ser vi som en bra möjlighet i de här delarna.
Vi pratade förut, eller har pratat många gånger om det här med heltid och sånt, och du sa just i dessa tider så har det ju varit väldigt mycket runt omkring kring de som jobbar med de äldre. Och Kommunal slöt ju ett fantastiskt avtal vad jag har förstått, och till och med fick mer än vad de begärde. Det har jag aldrig varit med om, men det var väl bra. Men heltid där har ju vi alltid slagit för här i Partille, och för att man ska orka med heltiden så behöver man ju vara fler. Täcker vårat förslag in både möjligheten till heltid och också att man blir fler i arbetet?
Ja, det är så vi ser det, att den satsningen som vi gör på vård och omsorg, den handlar ju för att öka bemanningen inom äldreomsorgen och funktionsstöd. Och det handlar ju också som sagt om att öka sysselsättningsgraden då för alla medarbetare då i förvaltningen till heltid. Och vi vill verkligen att heltidsresan, precis som du nämner här, det avtalet som Kommunal slöt nu gör ju att man förlängde det avtalet fram till 2024 med heltidsresan. Och Kommunals avtal ligger till grund och botten för att vi verkligen ska jobba med heltid. Tyvärr så har ju man i Partille kommun haft ett avtal sedan 2014-15 ska vi säga då kanske, där man har pratat om det här med önskad sysselsättningsgrad. Och det är ju någonting som vi har vänt oss emot hela tiden, utan det är heltid som ska vara norm för utannonsering av nya tjänster, erbjuda sina medarbetare en heltidsmöjlighet. Och det där har ju vi verkligen slagits för, och det kommer vi slåss för fortfarande. Och den frågan väcker vi i alla forum som vi kan, och vård och omsorg jobbar väldigt mycket med det, för det är många där i kvinnodominerande delarna där man känner ibland att man inte får gehör. Och här gäller det också faktiskt att det är Kommunal. Den skickar jag gärna till Kommunal och kamraterna där, att det här måste de ligga på i alla sina forum där de kan driva heltidsresan. Och den stöttar ju vi helt och hållet med att vi behöver ha fler folk, fler händer. Vi behöver fler människor i våran vård och omsorg, och vi behöver fler människor som får möjlighet till att jobba heltid. Mm. Sen är det ju den enskilda individen som har möjlighet att välja att jag gör det här på grund av olika orsaker i mitt liv nu, att jag väljer att jobba 80 eller 70, men det ska inte kommunen bestämma åt dem, utan det är ju den egna individens sagt att nu passar det mig bättre att göra det här tillfället. För det här är en rättvisefråga att vi som kommun och vi som socialdemokrater driver tillsammans med fackliga parter. För jag menar, tar vi det här med pensioner, alltså att inte erbjuda heltid till någon som jobbar i ett kvinnodominerande yrke, men man diskuterar det aldrig när någon jobbar i ett mansdominerad del i kommunen heller. Det anser man alltid att ska vara heltid. Detta är jätteviktigt att för socialförsäkringssystemet, sjukpenning, pensioner, vi kan prata vad som helst om de här delarna som är så viktigt att vi som kommun har heltid som mått och vi som socialdemokrater har heltid. Så att för oss är det en självklarhet och vi driver den på alla de delarna vi kan, allt från kommunstyrelse till våra nämnder, att heltid ska vara måttet vi går emot.
Finns det motstånd mot detta självklara?
Det finns en attityd ifrån alliansen och borgerligheten att man använder sig av den här andra typen av att man önskar sysselsättningsgrad.
Men gör man det även för gubbarna som är på gatorna?
Nej, det gör man ju inte.
Varför inte det då?
Det är en bra fråga och det där tror jag...
Det kan du ställa på fullmäktige.
Ja, och den är ju djupt inrotad i de här att man kanske liksom ska för att pussla ihop massa olika liksom scheman och pass för de som jobbar inom vården och omsorg. Nej, men vi behöver 70% eller 60%. Då erbjuder man den, men man erbjuder heltid. Och så får vi liksom fler folk som delar på jobbet och då kanske fler folk känner att de orkar att jobba heltid.
Ja.
Så man inte känner att oj, jag sliter ut mig bara för att jag jobbar en tung verksamhet eller vad det nu kan vara. Det som Kommunal får, det glädjande med Kommunals avtal, det var ju att nu är de ju likställda med Vårdförbundet för de som jobbar ständig natt. Mm. Att de får ett annat tidsbegrepp. De går ner på 34,2 i arbetstidsmått, veckotidsmått. Och det har ju varit en bit som Kommunal har stridit för jättelänge och även Kommunal här i Partille har stridit för en mycket. Att få ett nytt beräkningsmått på nattarbetarna. Och det kan vara en del som gör att man orkar och får den här återhämtningen som man är så väl behövd när man har tunga delar i den.
Ja. Ska vi ta lite musik? Och nu blir det lite grann arabiskt, tror jag.
Ja, det blir lite arabiskt. Och jag kan kanske inte uttala det, men Jonis och M. Monir är det, som antingen spelar eller sjunger. Jag har inte riktigt reda på arabiskan där.
Nej. Men det blir roligt att höra.
Ja.
Det ser ju fram emot.
Ja, det var ju, de sjöng på arabiska.
Ja. Och vad de sjöng, det ja, vet det bara vet ni inte. Som kan arabiska.
Ja,
om men, det var lämpligt att spela den, eller det, det har vi ingen
aning. Nej, det har vi inte någon.
Men den var inte trevlig.
Ja, det var den faktiskt. Han lät så glad när han sjöng.
Ja. Det var säkert någon kärleksvisa.
Ja, det, vi tror det.
Kärleksbudskap.
Ja, vi sitter här med Torbjörn Karlsson, vårt kommunalråd för Socialdemokraterna i Partille. Och det är Partille A-radio som sänder i Partille Närradio. Är det något speciellt mera som ni satsar på som du ville lyfta fram? Det är naturligtvis mycket som du har i dina papper här, men något ytterligare du vill...
Ja,
som kanske, är viktigt.
Ja, det finns många viktiga bitar, men jag tänkte bara nämna två små saker, eller absolut inga små saker, det är fel uttryck. Att vi vill satsa på samhällsbyggnadskontoret, att de ska få mer möjligheter att se till så att vårt parti blir ännu bättre på våra cykelvägar och gångvägar och våra vägar överhuvudtaget. Det ser vi som en självklarhet att göra en satsning på att vi får en bättre liksom, infrastruktur inom vårt fina Partille. Så där kommer vi göra en extra satsning. Så. Utöver det då, jag menar Gunnar frågade förut om sociala arbetsnämnden där. Och det är en av de viktiga bitarna som vi har diskuterat nu under några år inom socialdemokratin. Det här att alla våra ungdomar som är i gymnasieåldern, alltså mellan 16 och 19 års ålder. Vi har flera kommuner runt om oss i Västra Götaland här som jobbar just på det här sättet att kunna erbjuda alla våra ungdomar ett sommarjobb på 2-3 veckor på sommaren. Den här satsningen ser ju vi som oerhört viktig på grund av att få in ungdomarna på en arbetsmarknad. Man får se hur man beter sig i arbetslivet och det är många som faktiskt får in sin första på CV:t att de har gjort någonting precis. På sin sommar.
Och det är viktigt.
Ja, och inte minst nu då när vi ser i dessa coronatider att vi kanske har många som går ur ett gymnasium där man faktiskt inte har någonting att gå till.
Nej.
Utan att även våra 19-åringar i det här fallet då som är 19-20-åringar där, men 19-åringar i vårt fall då att vi försöker verkligen se till så att de kan få ett sommarjobb så de känner att de vet vad ett yrkesliv och ett arbetsliv och här som kommun så kan vi stötta det tillsammans med vårt goda näringsliv. För det här är inte så att kommunen ska erbjudas alla utan att vi ska givetvis prata med vårt lokala näringsliv. Det är ju tänkt så att tillsammans med våran företagsstrateg i kommunen och kommunen i sig ska kunna erbjuda alla våra här. Så det här är ett gediget arbete som behöver göras, och den satsningen är inom sociala arbetsnämndens del så.
Det är mycket, som är på gång, och mycket kommer att ske framöver, och vi får se hur det går. Tror du att ni kan få igenom den här budgeten eller?
Ja, annars vore man väl dum om man sa att man inte tror. Vi tror alltid på det, men vi vet ju förutsättningarna också. Vi har ju en allians som har ett högre mandatfördelning än vad vi har.
Håller de ihop då? I denna fråga?
Ja, det har de gjort hittills, tack. Så att jag hade varit väldigt imponerad om dem, för jag tycker ju de ska vara kloka så att rösta på våran budget. Så det hoppas vi verkligen att de gör. Mm. Men alliansen är ju större än vad vi i Socialdemokraterna är, och även om vi får med oss V och MP i det här också då, så ser vi kanske inte att vi är i majoritet för den här, men man vet aldrig. Det kanske finns några kloka på allianssidan som tycker att vår budgetförslag är bättre, så det jobbar vi för.
Det låter bra. En annan sak som jag vet utanför den här budgeten, men kommande budgeten, och mycket diskussion har det ju varit runt omkring det här med simhallen. Öyvind sa här förut när vi pratade lite grann mellan musiken att det snart blir väl Partille simhall den enda som finns i Storgöteborg, om den blir av.
Ja,
hur går det?
Jo,
vad är läget just nu?
Vi är långt framme. Vi har ju haft ett uppdrag där vi har nu fått kultur och fritid, och Partillebo och kommunstyrelsen har ju lämnat över ett yttrande då om att det är en arbetsgrupp har suttit och arbetat igenom. Så på decemberfullmäktige så ska den här frågan komma upp. Och jag tror vi kommer kunna enas om ett förslag. Det är ju en stor investering för en kommun. Jag menar, vi rör sig om nästan om 500 miljoner i investering. Så det här är ju ett beslut som behöver funderas på. Men den har funderats på så länge, så vi har ändå fått uppdraget. Och vi hade ju en möjlighet som sagt var med en stor investering vi hade tidigare här. Så att jag tror att simhallen kommer kunna bli av, och sen är det ju vårat innehåll i simhallen som vi alla förväntar oss att den ska bli.
Det ska vara vatten, va?
Vatten ska det vara, och okay. Det ska vara varma bassänger, 2 stycken, och det ska finnas möjlighet till rekreation och även för barn och ungdomar att kunna känna sig att de är sedda och ha lite nöjen i den då. Och det här kommer ju bli ett väldigt bra landmärke för Partille. Där är då också tänkt att placeras bredvid vår fina arena. Så att det klustret där med arenan och simhallen kommer att bli bra för Partille framtid. Så.
Och finansieringen, det kan man ju ta av alla överskotten nu.
Ja, så det att hade slipper. Varit fantastiskt.
Kan man inte göra det? Investera?
Ja, det där är en fråga faktiskt som vi har lyft. Att man skulle kunna haft en investeringsfond redan nu. Mm. Men det är en bra fråga.
För vi sätter ju pengar för investeringen.
Jajamensan, ja. Det kommer vi göra. Och vi från socialdemokratin är ju väldigt tydliga. Men att vi ska ju se till så att en simhall aldrig kommer att ta ut av kapitalet för våran övriga välfärd. Mm. Vi ska se till att ta höjd finansieringsmässigt och närmaste budgeten, precis som du påpekar, att vi måste se till att finansiera den. Sen om det rör sig om en skattehöjning på en 10-öring eller någonting just för simhallen skulle, eller 15, det får vi komma till. Mm. Men bara vi är klara med att simhallen inte ska röra den övriga kommunala verksamheten, det är det viktigaste. Och där har ju vi varit tydliga inom vårt parti, och vi har haft medlemsmöte, och det är ett tydligt budskap till mig och mina kamrater som sitter där att här ska inte liksom skäras ner någon verksamhet inom vård, omsorg eller skolan för att vi bygger en simhall.
Då kanske det blir så att den där 10-öringen gör att man får en bättre hälsa, och då blir det inte så mycket sjukvård.
Mycket klokt.
Ja.
Mycket klokt.
Man mår bättre.
Ja, så får vi bara hoppas att den här simman. Vi har ju haft i våra valbudgetar eller valmanifest nu att vi vill ha en simman här vid 25. Och det hoppas vi väl att vi kan uppnå med det här också. Men jag återkommer den frågan gärna framöver.
Vi återkommer på det på många sätt.
Det är som Arboga öl, vi återkommer.
Hörrni, tiden börjar rusa iväg här. Ja, och jag, bara för så vi inte missar det, så vill jag än en gång påpeka om att vi har på Zoom ett kyrkopolitiskt möte den 18 november. Och redan nu på tisdag klockan 18 också så har vi ett möte runt USA-valet där Erik Sundström, som är väldigt duktig, kommer att tala om det som vi inte har hört på tv. Om det nu går att säga någonting om USA-valet utöver vad som redan har varit i tv. Men det kan vara intressant. Och det är alla välkomna. Gå in på spartle.se och få mera information så kan du vara med.
Mm. Och jag tänkte läsa klippt ur villkoren från ett företagspensionsfond. Arbetstagare som är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom eller kroppsskada den dag då vederbörande ansluter sig till fonden, eller om detta inte är en arbetsdag på närmast föregående arbetsdag, är icke berättigad till ersättning för dödsfall förrän det datum då vederbörande återgår till arbetet.
Ett det fantastiskt villkor.
Det lät nästan som Folksams villkor. Ja. Hörrni, hjärtligt trevligt att ni har lyssnat.
Ja.
Och en del saker vi säger här nu kanske är passerat för er som lyssnar på reprisen på torsdag. Men dock icke det viktigaste. Vi hade varken valet till kyrkan eller våran budget. För den är ju kommer ju upp efter den torsdagen också. Så att.
Ja.
Så därför ber vi att få tacka och vi lyssnar på nu blir det australiensiskt.
Ja.
Jo, australiensiskt.
Det är ju. Och då säger vi hej då och tack för att ni lyssnade och vi återkommer just som Arboga öl. Men vi avslutar med Peggy Rallin, det är en didgeridoo och det är något alldeles extra. Ha det gott, var rädda om er. Hej då.
Hej.